Som Benjamin sa här så är det roligt att se er. Det är det faktiskt. Det är inte så svårt att säga det heller när man ställer sig framför er. För ni ser så glada ut. Och det är faktiskt en förmån alltid att få ställa sig fram inför er och tala Guds ord. Och jag tänker att vi ska fortsätta lite grann i det som Anders var inne på senaste söndag, om du inte var här då. Så kanske du har hört den på radion idag. Vi hade radiogudstjänst från Sion. Och då sänder vi ut den också. Om du inte hört den där så finns det också möjlighet att höra den på vår hemsida. Där finns alla våra predikningar. Så du kan lyssna på den om du gick miste om den. Anders predikade förra söndagen om att det är äktheten i våra liv som är det viktiga. Att det vi säger och det vi är ungefär samma sak. Det är nämligen så att om det är för stor skillnad mellan den du är och den du låts vara, så kommer du att må dåligt i förlängningen. Äkthet är något av det mest hälsosamma som man kan ha. Äkthet är väldigt, väldigt viktigt. Och det var en väldigt bra predikan, så jag uppmuntrar dig verkligen att lyssna på den. Den kristna tron handlar inte om en maskerad. Den kristna tron handlar inte om att lägga sig till med en bekännelse. Att lägga sig till med vissa fraser, inte ens med vissa beteendemönster. Det är inte som med den kristna tron. Utan den kristna tron är någonting helt annat. Någonting mycket, mycket, mycket djupare. Någonting mycket, mycket mera äkta. Är du inte glad för det? Vi vill inte att gudstjänsterna här ska vara någon sorts maskerad, att du kommer hit och klär ut dig och så står du här och smilfisken några timmar och sen får du hem och så är du ditt vanliga du. Utan vi vill att de här samlingarna som vi har, alla samlingar vi har, om det så är en liten grupp eller om det är på gudstjänst eller någon annan, så vill vi att de ska präglas av äkthet. Eller hur? Att du får vara som du är. Att du får vara glad och du får vara ledsen och du får vara arg, till och med. Vet du det? Det är tillåtet att vara kristen och att vara arg. Det är behövligt att vara kristen och vara arg ibland. Så att du inte går omkring och härbärgerar såna här väldigt argsinta känslor. Och sen kommer du ut på någon annan sen som är väldigt oförtjänt av det. Du får vara som du är därför att det handlar om ärlighet. Det handlar om ärlighet, det handlar om uppriktighet. Den du är, den ska du också få vara. Om det var någon som Jesus var rabiat på, så var det fariseerna. Han kritiserade fariseerna med extremt saftig retorik. Vi som läser den svenska översättningen och så här, vi blir lite handskad med silver, eller vad heter det, med bomullsvantar. Därför att läser du ursprungstexten så är han ännu vassare när han säger om fariseerna att ni är vitkalkade gravar i Matteus 23 och 27. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all slags orenhet. Så är det också med er, säger han. Det var inte att skreda med orden. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Det låter inte så bra, eller hur? Man ska önska, då jag träffar Jesus, att säg inte om mig, typ, ska man önska. Jag säger också om fariseerna så här i Matteus 23 och 4, att ni binder ihop tunga bördor och så lägger ni dem på människors axlar, men själva vill ni inte ens med ett finger lyfta dem. Det där är religionen i ett nötskal. Det där är på något sätt det här pålagda dogmerna och du ska göra si och du ska göra så. Och Jesus var väldigt, väldigt hård i sin bedömning mot det. Därför att kristentron handlar inte om det. Eller hur? Du har inte kommit till tro för att hålla ett regelverk. Come on somebody. Ja? Du har inte kommit till tro för att uppföra dig på ett visst sätt. Det handlar om någonting helt annat. Så konklusionen är den. Sluta spela teater. Alltså inte om du jobbar med det. Men sluta spela teater och låts vara någon annan än den du är. Utan var öppen, var ärlig och var den du själv är. För om du är det, om du spelar charader, så förstör du för både dig själv. Men också för människor runt omkring dig. Därför att minst om människor inte känner dig så bra, så kan de tro att du är så helig som du ser ut. Eller hur? Du kan ju lura människor för en kort stund. tills någon går och frågar dina familjemedlemmar hur det verkligen står till. Då brukar man få sanningen. Så det är inte det vi ska hålla på med. För du förstör för dig själv och du förstör för de människor som är runt omkring dig. Okej, okay. Så Anders gjorde det väldigt bra när han sa det, att det är ärlighet som är viktigt. Det är ärlighet som är väsentligt. Men vad vi ska göra idag är att vi ska fortsätta på det här. Och vi ska fråga, vart leder det här då? Jag hoppas nu att du sitter bra. Så bra du kan sitta på våra hårda träbänkar. Vi tror på att det ska bli andra bänkar så småningom. Men just nu så sitter du på träbänkar. Det håller dig vaken. För vi ska faktiskt läsa Bibeln lite mer än vi brukar göra vanliga fall. Är det okej? Okay? Okej, okay, bra. Om du ser att din granne håller på att somna så dunkar du igen. Då får du vara stöten i din grannes liv. Men det kommer inte att sova, för det här kommer att vara bra. Jag kommer att predika för hela slanten som du har gett i kollekten idag. Det kan du ge dig på. Okej, ärlighet. Vart leder det då? Alltså att Anders sa, du får komma som du är. Du får, och som jag sa, du får vara den du är. Vad betyder det här? Betyder det att det är en kapitulation? Och att konstatera att det är bara så att vi inte kan leva upp till Guds standard. Är det det betyder? Eller kanske det betyder så här, att Gud inte alls har någon standard. Ja? Kanske det som Joanne Osborne sjunger, att hur skulle det vara om Gud av oss, om jag försöker översätta den här nu, bara en liten slabb, vad tycker ni då? Eller slarver. Till exempel, en slarver som oss, bara en främling på en buss som försöker hitta hem. Tänk om det är Gud. Att han inte har någon standard, att han inte riktigt vet var han befinner sig. Kanske Gud är lika förvirrad som vi. Är det det betyder att komma som du, att du får vara den du är? Jag tror att för att få svar på det här så behöver vi läsa i Guds ord. Eller hur? Därför att det är Guds ord som är på något sätt det är grunden för det vi tror på. Det är därifrån vi ser på något sätt verkligheten på det sätt som Gud ser den. Och jag gillar Guds ord därför att det är så fruktansvärt ärligt och uppriktigt. Det är inte en massa floskler och en massa såna här uttalanden, utan det handskas verkligen med verkligheten. Så vi ska dyka in idag i Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 7. Ska vi läsa, och vi ska läsa Romarbrevet kapitel 7 och vi ska läsa Romarbrevet kapitel 8. Och jag har titulerat den här predikan Fräls mig från mig själv. Den har jag stulit, den titeln, men inte budskapet däremot. För dig som har kanske sitter där någon annanstans. När vi dyker in i Romarbrevet 7 så kommer vi mitt in där Paulus talar om Guds lag. Och lagen känns lite så jobbigt. Vad är det för någonting? Guds lag, det låter lite komplicerat. Men han talar om Guds lag och om hur den på något sätt återspeglar vem Gud är. Hurdant Guds väsen är. Lagen gör det verkligen. Att den visar på hurdan Gud är. Och nu när vi läser i Romarbrevet 7 så kommer vi mitt in i ett sammanhang. Och vill du ha hela bilden så får du ta din egen bibel och läsa hela Romarbrevet. Men det hinner vi tyvärr inte med i den här kvällen. Men läs gärna Romarbrevet som en följd efter den här predikan, så får du en stor bild. Romarbrevet 7. Och så ska vi läsa där. Och har du inte din bibel med så kommer det upp på skärmen här. Men har du din bibel med så följ gärna med den. Paulus lägger ut texten till församlingen i Rom så här. Från kapitel 7 och vers 7. Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, visst inte. Och du som kan lite grundtext vet att visst inte, det är som en fullständig försörjning egentligen vad han säger. Han säger att ungefär så här, är du helt och hållet korkad som tror det där? Det är ungefär det han säger. Men bibelöversättaren här säger visst inte, så låt oss hålla oss vid den texten. Är lagen synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begär var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfälle och väckte genom budordet, alltså genom lagen, all slags begär i mig. För utan lag är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom så fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra liv med sig blev till död. Är ni med så här långt? Okay. För synden grep tillfälle och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Och så kommer han till en konklusion. Alltså är lagen helig, budordet heligt, rätt och gott. Alltså vad Paulus säger så här, det är inget fel på lagen. Okej? Okay? Det är inget fel på den, utan den är faktiskt hel. Den visar vem Gud är. Den visar också vad som krävs av dig och mig för att ha gemenskap med Gud. Eller hur? Och du ser det, om du läser hela gamla testamentet, så ser du att det är faktiskt så. Den visar också att synden är verklig. Eller hur? Inte någonting som någon kyrka har hittat på för att få makt över folket eller någonting sånt annat, utan den är verklig. Och dess konsekvenser, det tror jag varenda en av oss här kan konstatera, dess konsekvenser är också verkliga. Eller hur? Det ser du runt omkring dig idag. Om du inte lever fullständigt med ögonen slutna, så ser du att den är verklig. Lever vi med synden, så får vi syndens konsekvens, nämligen att vi missar målet med våra liv. Det är det som synd betyder, nämligen att missa målet. Så det gör han som konklusion, att det är hans utgångspunkt. Lagen är helig, budordet heligt, rätt och gott. Hela gamla testamenten och Guds handlande med sitt folk, med Israel, visar på just det här försöket att genom lagen skapa en väg till gemenskap mellan Gud och människorna. Och du som har läst gamla testamenten så vet hur det gick. Det gick som i sången Prästens lilla kråka. Det slinker hit och det slinker dit, men mest håller de sig i diken. Eller hur? Visst, du som har läst gamla testamentet vet att det är så. Men det är inget fel på lagen, säger Paulus. Den är rätt. Den som lever enligt lagen kommer att leva genom lagen, står det också till och med i Nya testamentet. Men om lagen som Paulus beskriver här då är så där hemsk, borde vi då inte kasta bort lagen? För det är ju den som är problemet. För han säger det att innan lagen kom så visste jag inte vad begär var. Men sen när lagen kom och berättade hur det stod till, så de märkte, oj, 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 här finns det mycket begär. Här finns det mycket grejer som inte borde finnas här. Så vad borde vi göra? Borde inte slänga ut eländet så vi får leva och ha lugn och ro? Vi gör vår underbara bibeltolkningsprincip. Vi läser vidare. Eller hur? Är ni med? Så frågan säger då, hur har då det som är gott blivit mig till död? Hur har det som är gott blivit mig till död? Eller jag läser fel. Det står, har det som är gott blivit mig till död? Alltså lagen. Har lagen blivit mig till död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den mig död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. Och så gör han en ny konklusion. Vi vet att lagen är andlig, men jag själv är kötslig och såld till slav under synden. Nu kommer sanningen om oss fram. Det är Paulus som säger den. Om du vill argumentera mot honom så är det helt okej. Men han säger det i alla fall. Att lagen är bra, men jag är dålig. Lur? Och jag som hoppades på en uppmuntrande predikan nu efter Anders hade varit här och predika. Och så blir det, säger vi på nytt igen att du var dålig. Men vi vill läsa vidare Paulus. Det är ju Paulus det här som skriver. Han fortsätter i vers 15 och säger så här. För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag tror inte fatta vad vi läser. Det här var Paulus som skrev det. Han som är Sankt Paulus på katedralen. Så har han en katedral i Rom. Han som på något sätt är aposteln. Aposteln, men han konstaterar, häng med här nu för det här är bra. Han konstaterar att synd bor i honom. Hallå? Visst? Det här är inte skrivet i någon förfluten tid, det här är skrivet i presens. Han skriver att vad heter det? Då är det inte längre jag som bor, utan synden som bor i mig. Hade Paulus synd i sitt liv? Hur är det här möjligt? Det är så allvarligt så jag måste nästan ha med kavaj. För jag blir, när man predikar om synd så blir det varmt. Va? Paulus, som hade varit uppryckt till himlen, som hade skrivit största delen av alla breven i Nya testamentet, som hade enormt stora uppenbarelser. Som Petrus säger, den här Paulus förstår man sig inte riktigt på, för han har så stora uppenbarelser som man hänger inte riktigt med. Och så säger han att synd bor i honom. Och jag tror inte att det här är någon bara retoriskt eller generellt påstående av Paulus. Utan jag tror att det här är en beskrivning av den stora apostelns verklighet. Du ser lite chockerad ut. Men om Paulus kan säga att synden som bor i mig, så kanske det finns hopp till och med för dig. Ja? Eller så är det ute med oss allihop. Ska vi stanna där eller ska vi läsa vidare? Va? Ni tycker det? Okej, okay. Då gör vi så. Han säger, konstaterar vidare, för jag vet att i mig, det vill säga mitt kött, alltså när Paulus talar om mitt kött, så är det inte Österbottens kött eller någon andra saker han talar om. Men när han talar om mitt kött så är det han själv, alltså hans mänskliga natur som han talar om. I mig själv, i mitt kött, bor inte någonting gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda, det kan jag inte. Ja, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men, det blir lite svårt här nu. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner ju alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Nu börjar det bli lite svettigt här. Eller hur? Men börjar du känna igen dig också? Hallå? Börjar du känna igen dig?
Ja.
Bra, tack. Fantastiskt. Det gör jag också nämligen. Jag börjar känna igen mig. Och någonstans så finns det lite hopp för mig. Men det är väldigt lite än så länge. Så jag tror att vi måste leva vidare. Läser vi skriften, hörni? Eller hur? Mm. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Kommatecken. Och jag tror så här. De allra flesta människor som jag har träffat, lyssna nu, vet egentligen vad som är rätt. Eller hur? Man vet vad som är rätt. Och egentligen så vill man också göra det. Det som händer nu kallas att bli lite exalterad. Men vi har varit så lugna här nu en lång tid, så nu kanske du får en lite exalterad predikan. Men det är sant. De allra flesta människor, det är inte så att man möter människor och det enda de vill är det som är ont och slå ihjäl dig och baktala dig. Någonstans djupt in i människan så finns det en längtan och en vetskap om vad som är rätt, därför att Gud har lagt ner det där. Eller hur? Och vi är skapta till hans likhet, i hans avbild. Därför på ett sätt vill vi göra det. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men så står det i vers 23. Men i min kropp ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Och så vers 24 då. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Här har du konklusion, nu är aposteln knäckt. Och tänk vad bra, hör du, att han delade med dig. Va? Tänk om vi skulle slita ut Romarbrevet 7 ur vår bibel och bara läsa Romarbrevet 8. Då skulle den där lilla strimman av hopp som kanske du känner ibland blåsas ur ganska fort. Eller hur? Han konstaterar, jag arma människa, vem ska frälsa mig från dödens kropp, denna dödens kropp? Han konstaterar, det är kört. Det funkar inte, jag vill gärna göra det som är gott, men det hjälper inte för jag ser att jag inte gör det. Eller hur? Jag vill göra det som är gott. Jag lever 2012. Jag vill också göra det som är gott, men jag gör inte alltid det som är gott. Eller hur? Hur är det med dig? Va? Händer det i ditt liv? Att du har en god intention, men det går fel. Eller hur? Va? Man ville göra det som var gott, man har goda intentioner. Jag brukar säga att världen är full av goda intentioner. Därför att den är full av människor. Nå, så läser han det här då som verkar som en liten quick fix på något sätt. I vers 25. Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Ja, tänk, vad bra. Jaha, han talar om att bli frälst, så blir allting bra och så får vi seger över allt. Nu kan vi gå hem och nu tar vi kaffe. Va? Ja, nu har vi det problemet igen att vi måste fortsätta att läsa. Visst, vi kan inte rycka saker ur sitt sammanhang. Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Han ska frälsa dig från denna dödens kropp. Och så konkluderar han i den senare delen av vers 25. Alltså, nej, det här kan vi inte läsa, det blir inte något bra något mer. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag. Men med köttet, alltså med mig själv, tjänar jag syndens lag. Aj, aj. Är det så att kampen fortsätter? Va? Och jag som tror att vi har fått en glättig predikan, bli frälst och lösa sig allting. Och tjo, hej och så. Och det var en annan sång. Men i alla fall, det verkar inte vara så. Och då frågar man då så, vad är det då för vits? Va? Vad är det då för vits att du med ditt sinne tjänar Guds lag? Det gör ju alla andra. Hallå? Alla andra vill ju det som är gott. Alla andra vill ju det som på något sätt är rätt och rent och riktigt. Men de känner också med köttet, med sig själv alltså, det som inte är så bra. Du kanske frågar då så här, hur är det ställt med mig? Om du kommer till mig så här, så kan vi ha en liten retorisk diskussion. Och så. Om du frågar, om du är typisk som österbottning, som kanske inte alla av er är. Du kan säga, de är typiska österbottning, brukar man komma och säga så här, men jag är så dålig. Ja. Och då kan ju inte bli något annat svar från min sida än jag måste säga det, jag vet. Tell me something I don't know. Va? Jag vet att du är dålig. Men det kanske inte var det du ville höra. Du kanske trodde att det kristna budskapet var något sån här tröstande ord. Du är nog bra i alla fall. Va? Jesus älskar dig och vi pajar dig lite medhårs här. Så blir det nog bra. Nej, om man tar Paulus ord, så ska man säga så här om dig. Du stinker. Du stinker. Ja, men det där var förr jag var frälst. Get a life. Kom igen. Nu där du sitter i dig själv, så stinker du. Va? Det här är sammandraget, sammanfattningen av det som Paulus säger. Det var kanske inte det du ville höra. Du är så dålig i princip som du känner dig. Det är sant. Och jag känner mig nog så dålig. Ja, kanske du börjar känna dig som du verkligen är. Ja. Jag kommer inte att lyfta dig ur det här, så var beredd, kära lilla vän. Va? Jag kommer inte att lyfta ur det. Du är så dålig som du känner dig. Ska du försöka klara dig på egen hand, så kan jag garantera dig att det blir pannkaka av det hela. Och ditt kristna liv kommer att vara en enda dåligt självförtroendetripp. Ditt kristna liv kommer att vara påbud, lagar och paragrafer som trycker dig mer och mer ner i stövelskaften. Och ju längre du går, ju dåligare går du och ju mera krav har du. Så det blir nog helt annan vokabulär än vad Paulus säger, jag arma människa, när du för dig själv och ingen hör på berättar hur du tycker om dig själv. Evangeliet är ingen självförbättringskurs. Hallå? Evangeliet är inte någon sån här 7 nycklar till att bättre. Eller så här 3 nycklar till seger i ditt liv. Eller några andra nycklar. Har du försökt med de där arma nycklarna? Du har råddat, innan du får dem ens i nyckelhålet har du råddat dem fullständigt. Och du hittar ingenting och det blir så invecklat, det blir så svårt, så ger du upp. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det slutar Romarbrevet 7 med, i princip. Ja. Vi ska väl läsa vidare då. Eller vad tycker ni? Så där annars. Hur mår du så där annars? Va? Romarbrevet 8. Måste vi förstå det här att när Paulus skrev, då du skriver ett brev, så vet jag inte, så delar du kanske inte in det i kapitel, gör du det? Kapitel 1. Så här, du skriver ett brev åt din vän. Och kapitelindelningen i Bibeln kommer väldigt sent egentligen, vers och kapitel, och ofta så fumlar de ju till det hela och lade det på ganska felaktiga ställen. Men låt oss tänka så att Paulus skriver ett brev till församlingen, hela Romarbrevet som är ett brev. Då har han sagt då att jag arma människa, så skriver han då vers Romarbrevet 8 och vers 1. Så ska jag säga: så finns det nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Jaha. Ja, men av det jag läst tidigare så kände jag mig verkligen fördömd. Och hopplös. Vad har hänt med Paulus? Ja, vi måste fundera lite grann. Han börjar bli dement. Ja, men han har rest långt och han har jobbat hårt. Kanske han börjar tappa lite grann. Hur kan han svänga så här från ett kapitel till ett annat? Går han ut på någon sorts verklighetsflykt och det arma människor, där var nog så hemskt, vi måste tänka, Jesus, du är nog bra i alla fall. Och det ordnar sig till slut. Är det så? Han har glömt vad han just har sagt. Han har just lagt ut texten till en fullkomlig, fullständigt, väl utarbetad fördömelse. Det har han gjort. Alltså, om du vill läsa vad som står, det var det som var poängen nu här. Vi kan ju se rättfärdiga ut, jag vet. Men här vet du visst det. Vad är det egentligen som står? Han skriver så här i vers 1 fortfarande. Så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Okej, okay, nice, fair enough. Men vad betyder det där? För det hjälper inte om vi läser och inte fattar vad det betyder. Så får gå vi vidare till vers 2. För livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Ja, det där gjorde mig, om jag ska vara ärlig, inte så riktigt mycket klokare. Så jag tror att jag tar och läser vidare. Så då står det i vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga, eller genom min syndiga natur. Ja, nu börjar man känna igen sig igen. Eller hur? Men står det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var likt en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav, de krav som lagen sätter upp, uppfyllas i oss. Står det. Lagens krav skulle uppfyllas i oss. Som inte lever efter köttet utan efter anden. Och hur lever man efter anden då? Va? Har du tre nycklar? Hur man lever efter anden? Va? För nu verkar det mitt i allt ganska viktigt det här. För att om du lever efter köttet så då går det inte så bra. Men om du lever efter anden så uppfyller du lagen. Okej? Okay? Den som lever efter sin kötsliga natur, tänker på det som hör köttet till, men den som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Okej. Okay. Det handlar alltså om här vad jag har fokus på. Var lägger jag mitt fokus? Var lägger jag så att säga min identitet, på mig själv och mina möjligheter, eller på Gud och hans möjligheter? Okej? Okay. Vers 6 säger, köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Kan jag ställa dig en retorisk fråga, vad väljer du? Va? Vill du ha död eller liv och frid? Sådana frågor kallas retoriska och behövs inte svara. Det är en viss skillnad. Köttets sinne, vers 7, är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag. Det underordnar sig inte Guds lag och... Kan jag? Nej. Men om jag försöker då? Nej. Men om jag försöker riktigt hårt? Nej. Det kan inte, det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Okej, men kom igen då. Slappna av nu då. Du kan inte. Eller hur? Ja, men du vill så, jag vill så vara så bra, jag vill så räcka till. Du räcker inte till. Du kan inte. Det är lika bra att sluta, för du kan inte. Okej? Nu börjar jag förstå. Nu börjar jag fatta. Och vet du vad? En annan sak, jag håller med. Om jag predikar för någon annan, jag vet att jag predikar för dig, men om jag inte predikar för någon annan så håller jag med om mig själv. Jag kan inte. Jag är 41, fyller 42 snart. Jag försöker några gånger. Jag kan bara säga att jag kan inte. Och om jag ger en bild åt dig att du kan, så försöker jag pusha någonting på dig att du ska göra som jag inte själv kan. Och där kommer ärligheten in. Där kommer uppriktigheten in. Jag kan inte. Jag är inte bättre än dig. Jag klarar inte av det heller. I mig själv. Det går inte. Vi läser bara Bibeln här. Den som följer sin syndiga natur, vers 8, kan inte behaga Gud. Men säger vers 9, ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör honom inte. Nu börjar han tala om anden igen. Och jag tycker det här är lite wow, att det är det som är meningen med den helige ande. Det borde jag förstått för länge sedan, därför att han kallas hjälparen. Eller hur? Jag borde som ha greppat det. Men jag tänkte ju att den helige ande, det handlar om tungotal eller någonting annat. Nej. Det handlar om en hjälp som får mig att leva som det var jag tänkt, fast än jag inte kan. Är du med? Någon som hjälper mig att göra det jag inte kan. Men vi vill nog jättegärna kunna. Eller hur? Oj vad vi vill kunna. Så att vi kan säga... Jag kunna. Inte kunnig. Jag kunna. Så säger man när man bor i Vasa. Jag kunna. Och så ber jag som den som Anders talade om, den här farisén. Jag tackar dig Gud. För att jag kunna. Inte som han där. Som inte kunna. Ja. Därför att direkt. På en gång. När jag kan det i min egen kraft så smyger den djävulen som heter högmod in i mitt liv. Och säger, jag kan. Men inte du. Kom och bli som mig. Kom och bli som jag, heter det. Exakt. Grammatiken är viktig. Så är det. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Det handlar om, den heliga ande handlar om en hjälp för mig att leva som det var tänkt, istället för att vara utelämnad på nytt igen till mina egna tafatta försök. Därför att alla dina försök, det är Bibeln också väldigt klar på, alla dina försök att verka på något sätt helig och du tvättar dig och kammar håra och fönar dig, det är bara som en smutsig klädnad inför Gud. Därför att Gud är helig. Han är fullständigt ren. Finns inte en synd överhuvudtaget. Inte en frestelse. Det finns ingenting som kommer mot Gud. Och så har han oss. Ja. Vi behöver hjälp. Desperat. Har du varit frälst 3 veckor så behöver du hjälp. Desperat. Tror du inte på Gud så behöver du hjälp. Desperat. Har du varit frälst 98 år så behöver du hjälp desperat. Därför att det spelar ingen roll hur länge du går. Det spelar ingen roll hur länge Paulus vandrar. Om du ser Paulus väg så säger han i början, jag är den som den minsta bland de heliga. Sen säger han, jag är den minsta bland apostlarna. Eller först säger han, jag är den minsta bland apostlarna. Sen säger han, jag är den minsta bland de heliga. I slutet av hans liv säger han, jag är som ett ofullgånget foster. Help me, somebody. Ja. Det är en verklig mognad som troende. Att inse att jag behöver hjälp. Och som hjälpbehövande så har du ingenting att berömma dig av. Och du blir en otrolig skön individ att vara tillsammans med. Du blir otroligt attraktiv, om man kan använda det ordet, att vara tillsammans med. Därför att det finns inget högmod. Du behöver hjälp. Både Guds och till och med andras. Tänk på den stund. Men vi läser vidare. Men om Kristus bor i er, vers 10, visst är det så? Men om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden liv för rättfärdighetens skull. Och ska vi lägga punkt där, ska vi ha någon sorts gnosticism. Att det är som bara anden, så det som vi ska flöda i någonstans, och kroppen, den är synd och den har begär och den ska vi missköta. Men så säger han i vers 11, om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Va? Tänk att han har inte bara ande om din inre människa, han bekymrar om din kropp. Va? Han kan ta den där som inte vill, vad heter det, göra som du säger ibland, och så vill han ta den och göra ett fantastiskt redskap för honom. Det vill han göra med dig. Och det finns till och med hopp för den gamla rishögen, skrev jag här mina egna anteckningar, men det är ju bara mina anteckningar. Vi hoppar till vers 16 och så landar han oss så småningom. Sen anden själv, alltså den heliga ande, vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det här blir bara bättre och bättre. Min identitet finns nämligen inte i mina misslyckanden, i mina egna försök, utan den finns i faktumet att jag är Guds barn, att jag tillhör honom. Jag lämnar dig här så du får läsa från vers 17 till 30 själv. Det var där alldeles för mycket till en predikan. Och så går vi istället till vers 31 och avslutar där. Därför att Paulus, han hade en graf, skulle vi kanske kalla det för oss. Alltså han hade någon som skrev ner hans brev. Därför att du ser vissa, ett av hans brev, så säger han, här skriver jag Paulus med egen hand. Så klottar han och kråkfötter där för att han ska förstå att det var Paulus. Och det säger mig att han hade någon stenograf som skrev ner, eller någon sekreterare som skrev ner. Här hade stenografen svårt att hålla tempo, för jag kan garantera dig, jag har inte sittit själv, jag har inte varit förts i anden bort någonstans och tittat på Paulus där. Men här dansar karn på taket. Det kan jag bara säga. När han skriver det här från Romarbrevet 7 till slutet av Romarbrevet 8, så är han helt lyrisk. Därför att han har fattat att trots den här kampen som är fortfarande i min kropp, i mig själv, trots att jag är full av fel, trots att jag är full av brister, så är det fantastiskt gott ställt med mig. Därför att Jesus har tagit sig an mig. Han säger, vad ska vi nu säga om det här? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son utan utlämnat honom för oss alla. Hur ska han kunna annat än skänka oss allt med honom? Så kommer den här. Vem kan då anklaga Guds utvalda? Ja, men om du läser Romarbrevet 7 så åtminstone en som kan anklaga Guds utvalda, det är ju dig själv. Eller hur? Du kan ju klaga på hur mycket som helst, för du ser hur mycket som brister som helst. Men nu säger han, vem vill anklaga? Gud är det som frikänner. Eller hur? Vill du sätta dig upp mot honom, så fan, gör det då. Anklaga någon av dina vänner. Va? Gud är den som frikänner. Du har fått, jag brukar ta det exemplet, Kalle Ankas jul, jultomten som sitter där, och så kommer den här dockan ner och så tittar han på den och säger, säg mamma, säger mö, no. Mamma, säger mamma, och så pung, får han den OK-stämpeln i bak. Har du sett den? Va? Ja, bra, thank you. Du har sett den. Kanske inte alla har sett den, men i alla fall, du har fått en OK-stämpel av Gud. Har du tagit emot Jesus, har du lagt din sak i Guds händer, så han OK-stämplar det. Och hans OK-stämpel, den räcker över alla andra stämplar som finns i den här världen. Att du är för tjock, att du är för smal, att du är för dum, att du är för kort, att du är för smal, att du är för rund, att du inte kan någonting, att du kan för mycket, att du inte, och så vidare och så vidare. Alla de stämplar, Guds OK-stämpel, täcker allt det där. Ditt värde ligger i att Gud har friköpt dig. Ditt värde ligger i att Gud har kallat dig, att Gud har tagit emot dig. Vem är det som vill fördöma? Kristus Jesus är ju den som har dött, ja, ännu mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Och du som till och med fördömer dig själv. Vem är du som vill fördöma? Jesus har redan friköpt dig. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara eller svärd. En sån Gud som Paulus talar om här kan ingenting åtminstone skilja mig ifrån. En sån Gud håller jag inte taget om, eller snarare han håller tag om mig. Men jag håller inte taget om honom därför att han har en massa stränga lagar, en massa paragrafer, en massa saker som jag ska göra för att överhuvudtaget duga. Och jag håller fast i honom därför att han har sagt, du duger. Du är du och du duger. Du får komma precis som du är. Jag tar emot dig precis som du är. Jag älskar dig och du duger. Det står ju skrivet, vers 36. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktvår. Nu är vi back in reality. Det betyder tillbaka i verkligheten. Eller hur? Du har tagit emot Jesus. Och hela dagen har du varit som ett slaktvår. Jag vet inte riktigt hur det var för ett slaktvår. Jag tror jag knappast att det är jätte. Så det är tjosan hejsan för ett slaktvår. Så du är tillbaka i verkligheten. Eller du lever i verkligheten. Med allt det som finns. Men ändå kan han säga, utan att vara en hycklare, utan att ha någon sån här one-liner på Twitter eller på Facebook eller någonting annat, så säger han i vers 36, det står skrivet, nej förlåt, vers 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. I oss själva? Nej. Vi vinner en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar eller något annat djävulskap, någonting som har varit eller någonting som ska komma, makter, höjd, djup eller någonting annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Varför då? För din egen präktighet. Nej, vid det här laget vet du det, att det fanns inte så mycket med din präktighet, men därför att Gud har sagt. Vem började med? Började med dig? Började med ditt uppförande? Nej, det börjar med Gud. Och på det sättet som det har börjat, på det sättet kommer det att fortsätta. Eller hur? Det är inte så han frälser dig av nåd, men sen får du ta dig i kragen. Det är inte så han frälser dig av nåd, men sen måste du verkligen leva upp och förtjäna hans kärlek. Nej, det börjar med Gud och det fortsätter med Gud hela ditt liv. Amen. Och ju mer du kan ta till dig det, ju härligare blir det att tillhöra honom. Det här är evangelium. Det här är de goda nyheterna. Det här är det som Jesus en gång för alla har sagt. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Ett evangelium att jag har redan gjort allt. Allt. Inte allt men, utan allt punkt. Allt är redan klart. Därför kan Paulus säga, när jag är svag, då är jag stark. När jag är svag, då är jag stark. Jag möter, får vi upp en harpospelerska här, så vi får lite musik här nu. Vi ska precis snart sluta, jag ska bara landa det här. Paulus säger, jag är helt beroende av honom. Jag må ha haft de här synerna, jag må ha haft de här uppenbarelserna, jag må ha haft den här stora insikten i Guds hemlighet. Jag är fortfarande helt beroende av honom. Jag möter allt för många trötta kristna. Och allt för ofta är jag en trött kristen själv. Och orsaken till det är att jag inte fattar hur mycket han har gjort för mig. orsaken till det att jag inte har fattat, utan någonstans hade smugit sig in. Ja, men jag kan nog lite, ja. Jag behöver nog hjälpa Gud lite på traven. Inte så medvetet, men omedvetet. När jag landar vill jag säga så här, att jag vill lämna dig med två valmöjligheter. Det finns nämligen två utvägar till det jag talar om. Den första utvägen, alternativet, det är att ge upp. Om ni tycker att det är så bra, så har jag ett annat alternativ för dig. Alternativ två är att ge upp. Antingen ger du upp och sätter dig ner och konstaterar att du är hopplös. Att det är lika bra att acceptera allt vad som kommer i din väg av synd och elände och skräp. Eller så ger du upp försöken att klara av det här i din egen kraft. Och kommer så till Jesus. Alltså kommer till Jesus på riktigt. Inte någon sån här halvreligiös bön. Jag stackars syndig människa, och så rabblar du upp den och den betyder inte någonting för dig. Utan låt honom på riktigt få tag i dig. Komma till honom. Och helt enkelt ta alternativ två. Ge upp. Kapitulera. Sluta med dina försök. I slutet av Romarbrevet 7 så fokuserar Paulus på jag. När jag har hört mig säga det här många gånger. Hans fokus ligger på jag. Han säger ordet jag 35 gånger i några verser. Lyssna. För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen att den är god. Jag menar, man får diagnosen narcissism för mindre. Eller hur? Han var helt fokuserad om vad han kunde göra. Men medan han i Romarbrevet 8 så handlade allting om vad Jesus har gjort i hans liv. Därför har vi talat den här sista tiden i församlingen, när vi har talat med varandra, att vi behöver bli mycket mer Jesus fokuserade. Jesus centrerade. Därför att det är honom det handlar om. Det är inte metoder, det är inte tekniker, det är inte kultur, det är inte såna saker, utan det handlar om Jesus. Jag brukar ta bilden, eller jag fick den här predikan, jag får sällan predikningar, men den här fick jag väldigt konkret, så jag hade bara skrivit ner den. Så är den här bilden av det här lilla barnet. Den lilla ungen som försöker nå upp till kakburken. Och när man är liten så är kakburken alltid för högt placerad. Undrar om det fanns någon tanke från föräldrarna till just den manövern. Kakburken är alltid för högt placerad. Och den här barnen lägger under böcker och försöker komma lite högre och faller, slår sig och försöker igen tills dess föräldrarna kommer och lyfter med sina starka armar, åtminstone från barnets synvinkel, starka armar, lyfter upp barnet till kakburken. Om du vill ha ett enkel beskrivning av evangelium så fick du det just där. Det är evangelium. Att Gud gör det du inte kunde göra. Och då blir det som det står i Matteus 11, 28-30. När Jesus säger det som är så långt från så många människor som lever här i världen. Så långt från deras verklighet, men tyvärr också alldeles för långt från så många troende som lever här i världen. Där han säger, kom till mig, alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Därför att mitt ok är milt och min börda, den är lätt. Han ljuger inte. Han lockar inte med billigt försäljningssnack så att du ska köpa varan. Det här är att vandra med Jesus. Mitt genom omständigheter som kan vara långt ifrån lätta. Mitt genom utmaningar som kan vara allt annat än lättmanövrerade. Så har Jesus ett milt ok och en lätt börda. För varenda en som kommer till honom. Därför att hela hans uttalande börjar med, kom till mig. Det handlar alltså om Jesus. Det handlar om vad han har gjort. Och det handlar om vad han gör. att Jesus är centrum. Inte en sån här liten fick Jesus som du tar ut vid jul och påsk och dammar av. Utan en Jesus som är centrum i din tillvaro. Och min utmaning till dig, det är att du ska komma till honom idag. Du som inte känner honom, eller du som har varit länge hos honom, fast ändå inte. Vet du att du kan vara honom, du kan kalla dig frälst, och du är säkert frälst. Jag tvivlar inte på det på något sätt. Men du kan ändå gå omkring och bära en börda som är långt ifrån lätt. På grund av att du inte förstått att det inte handlar om dig, utan om honom. Vi ska avsluta den här gudstjänsten. Samma, så jag vill bara att du bara slutar dina ögon av respekt för människor runt omkring dig.